Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det här är lite som, jag vet inte, jag känner mig som en allierad soldat som just ska kasta mig i land. Någonstans i...
Det är landstig.
I Normandie.
Ja. Ja.
Förstår du den känslan?
Alltså, ja.
Som ni hör på min röst.
Du är sjuk.
Jag är sjuk.
Mm.
Hur kan du beskriva synen som möter dig? Jag ser hiphop ut.
Är det hiphop och ser lite allergisk ut, svullen i ögonen och sådär?
Jag tänkte mer på mina kläder, att jag har mjukiskläder.
Ja, det har du, ja.
Ja, vad tycker du om det?
Du ser väl lite mer ut som en Danny Saucedo-typ.
Okej, okay. Ja. Inte Eminem.
Möjligtvis Eminem.
Jag känner mig inte som Eminem, jag känner mig döende.
Men du, jag har något som kan pigga upp.
Jaha.
Breaking news.
Oj.
Gubben Bure.
Nej, nu försvann feben.
Vecka efter vecka levererar nyheter om den här mannen.
Har det blivit någon sorts, ska du skriva en avhandling om Bure?
Victor Malm ville att jag skulle skriva något för Expressen Kultur. Jag ska skriva om Birger Bure då. Och han simmar flickor. Birger Bure, vem var han?
Han var alltså en legendarisk knullis. Nej, reporter på Kvällsposten. Han rökte mycket. Eller var det Kvällsposten?
Ja, det var Kvällsposten.
En profil i Malmö på 70-80-90-talet, va? 90-talet hade han nog fejdat ut.
Jag tror han dog 89.
Dog han 89? Ja. Ja, men alltså legenden Birger Bure levde ju kvar in på 90-talet. Hans ande liksom svävar ju fortfarande. Han lever ju kvar än idag.
Ja, det gör han ju i den här podden.
Vi har ju revivalat honom.
Kan du titta på den här bilden?
Din gravsten?
Sätt en annan gravsten där nere. På, liksom inom...
Ja, jag ska beskriva. Det är en väldigt stor och bred och fin gravsten som det står Birger Bure på.
Nej.
Nej, vad fan står det på den då?
Där står det Lars Jönsson. Och vi är typ knäna på Lars Jönsson på gravplatsen.
Ja.
Där är det, ser du att det är en annan sten. Ett litet brunt streck.
vänta, du skojar med mig.
Det är gubben Bures grav. Han kallade det för bruna strecket.
Varför gjorde han det?
För att han skrev, där vi berättade 17 gånger. Så han satt naken och skrev och han lämnade efter sig en liten signatur på hotellsängen. Exakt. Ett brunt streck.
Ja, det ser ut som ett brunslock som är hans gravsten.
Ja, men det är ju liksom, den är brun.
Ja.
Och det är ju bara ett streck jämfört med den andra. Det måste ju vara genomtänkt.
Ja, förmodligen. Han flörtar med oss från andra sidan graven.
Jag kan sälja in det till Victor Malm.
Kanske.
För annars har en annan grej jag kan sälja in. Det är lite smalare, det är lite mer förbi.
Till Victor Malm på Expressen Kultur.
Ja. Vi berättade om simmaflickorna förra veckan.
Ja.
Birger tränade ju unga flickor i simning.
Ja, som blev väldigt framgångsrika sen.
Vissa av dem. Han hade sommarläger.
Ja.
Gjort mycket för simningen tydligen.
Ja.
Men det är något kul med det där. För de kallar det typ Bures simmarflickor.
Ja, det är väldigt roligt. Jag vet inte varför, men det så är det.
Birger Bures plats, det bruna lilla strecket som finns i Malmö.
Ja, den här minnesplatsen som vi pratade om, som vi pratade mycket om.
Den ligger bredvid Aquakul.
Det här har jag varit.
Badhuset i Malmö.
Ja, där har jag varit.
Är det liksom någon suspekt peak från Malmö kommun? Vi ser dig, Bure. Vi vet vad du håller på med.
Hur vet du det här?
Jag sitter och läser mycket om Bure på nätterna inför min Expressen kulturartikel.
Jag har varit på Aquakul.
Men det vet jag faktiskt för att Jakob Nilsson på Bokfabriken, förläggaren.
Succéförläggaren.
Hans barn.
Och poddlyssnaren.
Hoppas vi, jag har inte hört något om det på länge. Hans barn simmar där.
Okej.
Okay. Tränar simning där.
Ja,
de kanske ledsen att de lever i fel tid. Så ja, att gubben Bure fick sätta tänderna i dem.
Då hade de kanske haft en framtid.
Har de inte det nu?
Nej, jag vet inte om de är bra på simma. Men de hade definitivt varit bättre om gubben Bure hade haft hand om rodret. Eller vad fan man säger i simmavärlden.
Men på tal om Skåne, du är ju någon form av konflikt med Skåne, verkar det som, på Instagram.
Jag? Med mitt älskade Skåne?
Med författarvärldens svar på Birger Bure. Leffe Greenwalker och Caroline Greenwalker.
Ja, då, det är alltså två ljudboksdeckarförfattare.
Ja.
Jaha, du menar, ja så här.
De taggade dig i någon bild när de hade gått om dig på, var det Förläggareföreningens topplista?
Nej, det var det inte. Det var Storytels topplista. De hade gått om mig där och då var det lite konstigt eller att de taggade mig alltså så här och skrev, vad skrev han? The beef is real.
Ja, det stod så till och med. Jag reagerar bara på själva, jag tänker att om man går om någon så taggar man kanske inte den.
Nej.
För man är, eller gör man det?
Jag skulle aldrig göra det. Jag har aldrig gjort det med någon. Och det märker jag, alltså, han bad ju mig blurba någon av hans böcker.
Ni är väl bröder? Vad skrev han till dig på bokmässan förra året?
Ja, men jag minns inte. Vad var han skrev? Du har bättre koll.
Han bjöd väl in dig. Vi i blattegänget på bokmässan ska ha en middag. Jag, Samuel Reedy, vill haka på.
Ja, just det. Men det kunde jag inte.
Nej. Annars... Är du en del av blattegänget på bokmässan?
Jag vet, tydligen. Du är väl här.
Det kan ju vara temat nästa år.
Du önskar ju att det hade varit det.
Ja, jag vill ju vara med. För mig bjuder inte med.
Nej, nej.
Fan. Leffe, hör av dig nästa år. Jag representerar Bosnien i den gruppen.
Var det inte lite konstigt att han taggade mig? För jag skickade en printscreen till dig.
Men jag tänker ju att ni är kompisar.
Ja, men det trodde jag också. Alltså, vi skickar trevliga meddelanden till varandra ibland. Ja. Men om du skulle gå om Jens Lapidus på topplistan.
Det vore lite konstigt.
Alltså, om du la dig etta istället för honom.
Så du jämför, Leif Grimwalker är jag och du är Jens Lapidus i den här jämförelsen.
Det är så. Det är så jag, ja, men det var ju bara... Det var ju bara jag förstår inte om det var till nackdel för någon eller fördel för någon. Jag är lite trög idag.
Nej, men det var
vem pissar jag, vem menar du att jag pissar på?
Jag vet inte.
Nej, inte jag heller.
Nej, men
hade du taggat någon som du går om på topplistan?
Nej, men aldrig någonsin. Möjligtvis som jag hatar personen. Men jag menar, det är ju så förgängligt. Jag blir väl omsprungen nästa gång. Det värsta som finns, det finns ju en del deckarförfattare som pratar väldigt mycket om någon som sålde mycket förr som inte gör det längre.
Ja, det finns det verkligen. Alltså författare överlag, inte bara deckarförfattare.
Nej, men det är ju trots allt så att alla utom Camilla Läckberg kommer ju vara med om det. Att vara den som sålde förr.
Ja, exakt, exakt.
Det är så otroligt äckligt och småsint. Och korkat.
Starka ord här.
Ja, men är det inte dumt?
Jag nöjer mig bara med att konstatera att det är väl inte... Det är inte kutym att man gör så. Att man taggar en annan författare som man går om på Storytels topplista.
Ska vi börja göra det? Du taggar alla du ligger före just nu. Det är typ 100 pers på den listan.
Det vore ju, jag hade ju blivit Boksveriges mest hatade. Men du har varit ute och rest. Du har varit ute i litteratur Sverige och predikat.
Jag har bott på Statt i Katrineholm.
Ja, det är
ett riktigt bra statt. Ett sånt som ett strykjärn som hänger från väggen mitt i rummet.
Jaha, och då var det så här bokens dag som det heter.
Ja, litterär afton. Jag fick kallas litterär.
Ja, vad härligt. Vilka var de andra författarna?
Det var Arne Dahl. Det har sovit alltså 2 timmar natt. Jag är väldigt trött. Atef Sebdani.
Ja.
Och Nilla Fischer.
Ja, okej. Okay. Gamla fotbollsspelaren.
Ja, exakt. Ja. Hon fick ju en applåd redan liksom. Hon fick applåder så många gånger under sitt framträdande. Det fick inte jag.
Är det för att,
i presentationen och sådär.
Är det för att folk förväntar sig att idrottsmän och idrottskvinnor inte ska kunna prata?
Men de ville liksom, för att täcka upp för tystnad så applådera alla hela tiden.
Nej, de blev bara förvånade när de sa någonting.
Jag tror det var en meritlista som lästes upp.
Jag gillar mig.
Men när de läste upp att jag hade skrivit böcker med dig var det ingen som applåderade.
Inte?
Nej.
Fan.
Men jag använde det mycket som punchline i olika skämt på scen.
Om mig?
Ja.
Varför då?
Vad ska jag annars gå när du inte är där? Jag, du och jag planerar vad vi ska säga på scen. Ja. Vi har gjort det en gång sedan vi kört samma material i 2 år. Men det kan ju inte köra jag själv.
Men vad,
då säger jag bara olika saker om dig.
Vad säger du då?
Jag går runt och slaskar.
Vad sa du då?
Det kan vara att du blir så kränkt när jag inte svarar i telefon till exempel.
Men kränkt?
Jag säger att du ringer 22 gånger per dag.
Men nu, alltså, det handlar ju inte om det, Johannes.
Jag säger att du håller på att tagga folk på topplistor och går om dem.
Vi driver ju ändå någon sorts business tillsammans, du och jag. Vi skriver ju ändå en bok tillsammans om året.
Mm.
När man då liksom, på kontorstider vid 10 på morgonen måste ha tag i det och fråga någonting om en bok.
Nej,
om någon bok. Om den bok vi tillsammans skriver på. Som vi skriver liksom, varsin karaktär i.
Inte en Grimwalkers bok eller?
Nej, då ringer jag. Jag kanske har en fråga och säger, vill säga, rättare sagt. Hej Johannes. Vad har din karaktär på sig i den här scenen? För hon är med i min scen nu. Det vill jag fråga. Ja, exakt. Det är ju sinnessjukt.
Jag har lagt till dig på favoriter nu.
Det spelar ingen roll. Det är sinnessjukt.
Men nu bara. Ringer du ju igenom.
Nej, men jag ringer aldrig längre. Du vet ju.
Jag vet, det är så mörkt. Brukar också säga. Jag har slutat ringa. Jag skrattar alla väldigt mycket.
Ja, men var du med om något? Satt du söp efteråt eller? Din vana trogen. Som den fyllde hund du brukar vara på de här.
Nej, jag satt ensam på en 2+ Olaris.
Aha.
Och tänkte på det som bokhandlare, en väldigt sympatisk bokhandlare, Katrineholms bokhandel. Mm. Det borde alla åka. Jag har inte varit där, men jag tycker att alla borde. Det var han som sålde böcker under kvällen.
Ja.
Han kom fram till mig direkt efter gig när vi skulle signera. Och så sa han, hon pratade före dig. Hon var ett proffs. Ja, jo, jätteduktig. Men du, nervös grabben. Du är nervös.
Ja. Ja, men du är lite spattig på scenen.
Men jag är inte nervös.
Nej, det är det han inte fattar. Han förstår ju inte att de där tjackisrycken du ägnar åt, det är liksom, det är din diabetes.
Men jag blev helt, det kändes, jag är svag, vet du, den här tiden. Jag ifrågasätter allt med mig själv.
Ja, det är sunt när man är du liksom.
Men jag tänkte, det här hade jag också gjort. Det här är något jag inte behöver ifrågasätta. Jag är väldigt lugn när jag är på scenen. Det är en av få gånger jag inte funderar över hur dålig jag är.
Ja.
Tills nu då. Men så sa jag till honom.
Vad sa du?
Ja, det var det. Jag vill liksom dra det kortet bara. Slänger du dig det?
Aha, på riktigt?
Då sa han, broder, jag med.
Nej?
Jo.
Wow.
Kanske ska hänga ut att han är...
Jo, gör det.
Ja.
Ja, vad fint. Att ni förbrödrades där i er...
Vad är... Progressiv sjukdom.
Just det. Är. Ja, är inte det? Det blir värre och värre med åren. Men nej.
Du... Tills man dör.
Ja, som morsan.
Eller? Jag tror inte att hon dog, jag var det.
Gjorde hon inte det? Jag var på release lunch för Denise Rudbergs nya bok Dancing Queen.
Har hon gått om det på topplistan?
Jag tror inte den är ute som ljudboken.
Nej.
Men det gör hon förmodligen. Mm. Men det är en kriminalroman som utspelar sig på 70-talet. Och jag började läsa den igår kväll. Och hittills måste jag säga att den är fantastiskt bra. Men,
dumt på att vi tänkte skriva en 70-tals.
Ja, jag vet. Jag vet. Men det finns plats för fler 70-talsromaner. Skönt. Det finns ju plats för både oss och Mankel. 90-talsromanerna. Men jag var alltså på releasefesten som hölls på PA & Company. Och ja, men det var lunchtid. Och du vet ju att jag de senaste veckorna har hållit mig inomhus. Precis innan jag åkte dit så satt ju du och jag tillsammans och putsade till slutscenen på Nomaden, vårt nästa stora alster. Blivande klassiker brukar du säga.
En av de tre bästa deckarna på 30 år.
Och de andra två är Skammens väg och Till mindre lördare, som jag också har skrivit. Nej, men jag, liksom, jag vandrade från att sitta liksom inbäddad med dig i en skärgårdsö 1996 till att liksom vandra in på en lunch med en massa folk inne på PA & Company. Och jag var liksom helt oförberedd. Det var som
omskakad?
Att, ja, lite. Alltså på riktigt omskakad.
Av det sociala eller av ljudet?
Både och. Ja. Av det sociala och ljudet. För egentligen går jag ju väldigt sällan överlag på fester, men för vissa författare, typ Denise Rudberg, som alltid är så jävla schyssta mot mig, och som hon är ju dessutom numera en kompis, så såg jag fram emot det innan jag kom dit. Har du träffat Denise Rudberg?
Nej.
Nej, okej. Okay. Hon är ett socialt geni på riktigt. Och man kan säga att jag var alltså hennes raka antites där inne. Jag satt bredvid Norstedts vd och Norstedts försäljningschef. Och mitt emot mig hade jag Katarina Wenstam, som också är en kompis.
Det är mycket vd och chef, ja, och kompis.
Var det ett bra bord, tror du?
Jag vet ju inte hur de andra borden såg ut. Det här kanske var liksom loserbordet. Staff och någon annan tjomme, Wenstam då.
Nej.
Det fanns ett superbord någonstans lite längre in. Ett slutet rum. Var satt Denise till exempel? Hon satt väl vid det bästa bordet?
Jag kommer inte ihåg. Hon satt...
Nej just det, hon satt i något annat rum. Jag såg inte det. Såg du Denise en gång?
Ja, fast jag satt med ryggen mot henne.
Ja.
Och hon höll ett tal som var så på riktigt en timme långt. Men alltså,
otroligt.
Hon presenterade varenda person där inne med en liksom...
Aha, roast on dem.
Nej, tvärtom. Hon hyllade varenda person på ett väldigt fint... Nej, men hon gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Ja.
Det var alltså... Jag gick fram till henne och sen sa att det var imponerande. Hon gjorde det helt utan manus. Nej, det gjorde det inte. Det var roliga saker också. Mm. Hon kallade bland annat Hugo Renberg för Östermalms häradsbetäckare.
Det var ju kul, ja.
Sen kallade hon mig för Östermalms häradsbetäckare också. Konstigt nog.
Det låter jättebra det här talet.
Nej, men det var
hon hade två... Nej, men olika var... variationer till alla.
Nej, men, sen... Nej, men det var bara mig och honom. Ja. Sen, ja, skitsamma.
Men det stämmer ju, eller?
Att jag har varit runt på Malmen?
Ja.
Nej, inte jättemycket.
Nej.
Jag var ganska oknullad när jag bodde på Östermalm. Katarina Wenstam är ju förresten på samma förlag som jag nu, Bookmark.
Mm.
Och när hon övervägde att komma till Bookmark, hon hade väl ett erbjudande därifrån, eller förhandlingen, då ringde hon faktiskt mig och och frågade om hon borde komma till Bookmark.
Och då sa du?
Då sa jag, ja, jag älskar Bookmark. Mm.
Jävla bra story.
du bad ju om den. Men under den här lunchen med...
Det är långt ifrån den här Magnus Alselin värver Alex Kronman med servett på någon hemlig krog. Katrin och Wenström ringer mig och säger, ska jag komma hit? Ja, det är bra.
Ja,
okay.
Ja. Ja, superbra så här, till och med. Ja. Så går vi till bakom kulisserna i Boksverige.
Är det spännande?
Ja. Mm. Har du gåshud?
Lite.
Ja, härligt. Men under den här lunchen, jag var så otroligt blek. Jag hade så här tråkiga, intetsägande svar på alla frågor som ställdes till mig. Jag ställde själv, du vet, så här, formulär 1A-frågor.
Det är vidrigt när man fastnar ju där.
Ja, men jag tror på riktigt att de drog en suck av lättnad när jag var tvungen att gå hem för att hämta Benjamin på förskolan.
Vad var det för frågor typ? Hur länge har du varit på Norstedts?
Ja.
Vad hade du för jobb innan du var försäljningschef?
Ja, exakt. Alltså, exakt dem. Du nailade dem. Nej, men när jag promenerade hem så skämdes jag. För jag tänkte att jag har inte alltid varit så här.
Nej.
Det är någonting som är fel på mig. Det är ett problem som jag faktiskt måste göra någonting åt.
Är det för att du är så instängd eller? Du har tappat din sociala kompass?
Ja, men lite. För att få på Denise releasefest för bara 2 år sedan. Vet du vem jag satt bredvid då?
Det vet jag. Jag har hört det många gånger. Men jag vill höra dig berätta det igen.
Helena Seger, Zlatans fru. Då hade alltså Denise hört av sig till mig ett par dagar innan. Och förklarat att hon tänkte...
Ställ inget. Formulär 1A-frågor nu, så du satt där och skrev upp frågor.
Nej, hon sa, jag tänkte att du ska sitta med Helena Seger för att du är så otroligt bra socialt.
Ja, nu hamnar du bredvid personalen.
Nej, men...
Jävlar vad du måste ha gjort bort dig.
Nej.
Förra året var du inte ens bjuden, eller?
Nej, det var... Jo, men jag kunde inte förra året. Men på den tiden, då var jag var ju väldigt bra socialt. Ja. Och sen var det också väldigt...
Efteråt så berättade du att du var 5+. Det var otroligt.
Ja, men framförallt var ju hon det, Helena Seger. Hon var ju otroligt smart och rolig. Det var ju väldigt lätt att prata med henne. Men hade...
Var en kompis hon med?
Nej, det skulle jag inte säga. Det skulle jag inte säga. Men hade Denise sett mig i år? Eller, eftersom jag satt så långt bort från henne så såg hon mig inte. Nej, men... eller alltså, hört mina frågor. Då hade hon nog inte bjudit mig till nästa år. Jag tror inte det. Jag började fråga mig själv. Liksom, vad är det som egentligen har hänt? När blev det så här? Och fler plågsamma minnesbilder dök upp. I somras var jag ju på Bookmarks förlagsfest.
Det var då du gick ut och ringde till mig.
Ja, exakt. Det är det jag ska berätta om. Den hölls ju på tak där vid Brunkebergs torg. Och det första som hände när jag kom in där var att Ebba Barrett Band, min förläggare, kom fram och sa att Peter Jöback ville prata med mig.
Ja, just det.
Och jag blev alldeles kall. Jag blev livrädd. Jag tänkte, har jag gjort Jöback något? Nej. jag tänkte att vi hade snaskat om honom i podden och sagt något dumt. Eller att jag hade
eller
sagt
på Expressen
något dumt.
Kanske. Ja, men... Han skrev så mycket om honom.
Ja, aldrig jag tror jag. Men...
Nej, inte jag heller. Men han var väl på löpet ibland.
Ja, absolut. Men vet du vad jag gjorde då? Jag bara hängde på med min jacka och gick från festen. Och sen ringde jag som sagt dig. För att höra om... Dels för att småsnacka lite. Inte om något kapitel i en bok. Utan bara för att småsnacka lite. Och för att ta reda på om vi hade sagt någonting om Peter Jöback i podden. Och du sa nej. Att du inte trodde det. Och sen promenerade jag ändå omkring i 45 minuter på plattan. Som liksom en heroinist jakt på en silu.
Fick du tag i något eller skårar du?
Nej, tyvärr inte. Sen ringde jag Linnea och hon blev jättearg på mig. För att jag hade gått därifrån. Alltså för att hon tyckte det var så barnsligt. Och då,
hon förstår inte hur jobbigt det är när man fastnar i det här.
Nej, jag vet. Och då lommade jag tillbaka. Hängde av med skinnjackan. Och sen, ja, Peter Jöback var hur trevlig som helst. Han ville bara fråga mig någonting om något manus han skrev. Sen stod vi och pratade väldigt länge. Hade väldigt trevligt.
Kompis.
Broder, skulle jag säga. Jag gick och hämtade Benjamin och vi lekte tills Linnea kom hem från sitt
jobb. Därefter katastroflunchen.
Ja, exakt. Och sen, jag har en intim fråga till dig.
Jaha.
Sover du och Magda i samma säng?
Nej, inte nu.
Inte?
Nej.
Hur sover ni?
Men nu sover vi, eftersom att vi inte gjort i ordning Dinos rum som du såg när du var hemma hos oss.
Ja.
Så sover vi varannan, just den här perioden mer jag på soffan, för att jag lägger mig senare innan med Magda. Okay. För det går inte att sova med honom i samma säng.
Nej.
Och han vägrar sova i sin säng för att den är för liten.
Okej, okay. Så han sover med Magda och du ute på soffan?
Ja, eller vice versa.
Ja, ja, så ser det ut hemma hos oss också. Men jag sover alltid på soffan, Linnea och Benjamin i vårt sovrum. Och det handlar inte om att vi har fått barn egentligen.
Nej, ni har alltid haft det så. Vi har ju sovit tillsammans, men ni har väl aldrig sovit tillsammans?
Nej. Och ja, men innan vi fick barn, just när vi träffades, så sov vi tillsammans kanske första veckan tillsammans. Mm. Men sen insåg vi att ingen av oss tycker om att sova med andra människor. Och vi drog oss ganska länge för att berätta om det för andra. Det var liksom en hemlighet som vi höll mellan oss. Vi skämdes väl lite. Det var som att vi var oroliga att andra människor skulle tro att vi liksom vi inte var så kära i varandra. Mm. Eller att vi inte var attraherade av varandra.
Folk, sådana där detaljer fastnar hos folk. Ja. Också. Det pratas om sånt.
Ja, jag vet.
Fast det inte behöver betyda någonting.
Men nu när vi bor i den här tillfälliga lägenheten fortfarande på Birgersgatan, så började vi prata om att vi kanske skulle försöka sova tillsammans. Att vi kastar ut Benjamin, för han har ju ett eget rum i den här lägenheten med en säng i. Och den används väl mest som liksom någon sorts avskälpningsplats för hans leksaker just nu. Men nu skulle han få inviga den lilla jäveln. Ja. Så jag nattade honom, vilket jag alltid gör. Är det en speciell man där kanske? Jag vet inte. Nej, det är jag inte. För att Linnea sover med honom och går upp med honom varje morgon. Men medan jag låg där inne och nattade Benjamin.
Hur nattade du honom?
Skulle vilja säga att jag läser fina böcker för honom. Jag sätter på något av Astrid Lindgren. Alltså typ Pippi Långstrump eller Madicken. På paddan. Och sen ligger jag bredvid honom. Så ligger han och kollar. Och sen 7:30 så släcker jag ner den. Och så sätter jag på lite härlig musik. Och sen somnar han. Förhoppningsvis inom liksom, 20 minuter. Mm. Men den här gången hade jag svårt att koncentrera mig på Pippi Långstrump. För att jag fick ett sms från Linnea när jag låg där inne i mörkret. Och jag undrade vad... Liksom jag öppnade det här smset och så stod det att Kissy pratar om dig i sin podd.
Nej.
Jo.
Är det en hämnd för att du pratar om henne?
Jag vet inte. Vill du höra vad hon säger?
Ja, det här har inte jag hört.
Nej. Hon har så blivit uppringd av en journalist som gör någon sorts intervju med henne. Och i efteråt så pratar hon och Dasha, som hon har podden med, om att Kissy, Alexandra Nilsson som numera kallas, är så... tycker det är så jobbigt med journalister, för hon har varit med om så mycket skit, säger hon. Du har ljugit mycket om henne.
Mm.
Och då säger hon så här.
En grej som hände, det var en journalist som ringde mig. Jag vet inte om jag berättat det här, när han skulle typ sparka min bror från Melodifestivalen.
Nej.
Nej, det är en väldigt känd journalist som, han är välkommen in i fina rummet, som då ringde mig och började säga att han hade hittat massa information om mig som inte skulle komma ut. Och jag bara, okej. Och då säger han så här, ja, och bara så du vet, jag kommer på grund av det här sparka din bror från Melodifestivalen. Han skulle ha någon så här eftersnack eller något. Jag vet inte, det var någon ganska fett. Jag kan ju minnas jättefel. Ja, hur som helst. Och då säger jag så här, vad fan håller du på med? Fan vad taskig du är. Alltså, jag blev ju skitledsen för min brors skull. Ja. Och så började han kalla mig för massa hemska ord. Alltså nu snackar vi, han kallar mig för fitta, jag är en idiot. Och sen så då börjar jag kasta ord tillbaka. Jag säger massa saker som inte är okej. Men ja, så ni vet vad han sa innan. Och då säger han så här, när jag som mest upprör. Är det okej om jag filmar det här och publicerar? Och jag var ju så kaxig då. Då säger jag så här, ja vad fan du vill. Och så fortsatte jag, för jag var så ledsen. Och han klipper bort hela delen när han kallar mig för fitta och jag var dum i huvudet och när han hotade mig.
Sinnessjuk.
Och då kommer bara delen ut när jag säger de här inte så bra grejer, det håller jag med om. Och då blir det liksom, det är så vinklat och det var ingen som ifrågasatte så här, varför sa Alexandra de här sakerna till en vuxen journalist?
Till en vuxen, hon är väl vuxen här?
Ja, så alltså hon hävdar att liksom hon är 17-18 när det här sker.
Men hon är typ 20.
Hon är 20.
Och hon är ens bror sprider nazistpropaganda.
Ja, det är det som är grejen. Hon säger att jag sitter på... Hon nämner inte mitt namn i det här, men hon hävdar ju att jag säger att jag sitter på information som inte får komma ut. Det är alltså, vi har alltså hittat klipp på när hon och hennes...
det var hennes YouTube, eller?
Jag kommer inte ihåg var vi hittade. Gick runt och satte upp klistermärken för Nationalsocialistisk front.
Just det.
Jag tänkte alltså läsa lite för dig om vad Nationalsocialistisk front var. det här
informationen att Kissy lyssnar.
Ja, det här från deras Wikipedia-sida. Av handlingsprogrammet framgick att organisationen arbetade för bland annat nationell självförsörjning, repatriatering och av alla utom europeiska invandrare. Upprättande av en statlig raskontroll för att säkerställa den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet samt statlig kontroll av massmedia. Den övergripande målsättningen var att bana vägen för ett nationalsocialistiskt makttillträde och därefter avskaffa demokratin. Nationalsocialistisk front vill införa ett folkstyre enligt den nordiska ledar- och ansvarsprincipen med en regering bestående av inom de olika yrkeskategorierna valda sakkunniga representanter som enbart skulle verka för folket och fosterlandets välbehag. Och det jag gjorde då, det var att jag ringde upp och bad henne om en kommentar kring det här.
Och så satte du på kameran i hennes telefon. Nej. Via din journalistdator, om man kan göra sånt.
Nej, jag spelade helt enkelt in det här, det jag sa. Och ingenting klipptes ju såklart bort. Hon började hota mig och vi kan ju lyssna på hur det lät. Så kan vi spela upp det lite kort här.
Underbart.
Alexandra, jag förstår på fullast allvar inte varför du är så sur.
Okej, förstår du helt enkelt inte varför jag är så jävla sur?
Nej.
Är du helt jävla dum i huvudet, din jävla bögäckel? Har du sett vad jag har skrivit om min lillebrorsa och mig?
Men du har ju delat ut propaganda, vad skulle jag göra? Jag är ju journalist,
och måste skriva... Du ska hålla käften, du ska ta mina hot seriöst och du kommer få spö ikväll, fattar du det? Om du inte tar bort det inom 10 minuter, då 10 minuter och tar bort det. Annars får du ta konsekvenserna och jag har skickat en stämningsansökan på dig nu.
Ja, vi ska ju inte heller glömma att det här sker alltså i februari 2011. Bara ett par månader senare så sker Utøya-massakern i Oslo. Men jag vet inte. Hon hävdar att det här sker när hon är 17-18. Hon är ändå 20 år gammal här. Jag var 24. Hon kallar mig en äldre journalist också. Och den här Dasha som hon har podden med, som ändå är en person som jag... Alltså jag har följt henne genom åren. Jag har respekterat henne.
Jag vet
henne.
Ingenting om henne, berätta.
Ja, men hon är skitduktig innehållsmänniska. Jag tror hon jobbade på 1000 apor tidigt.
Men går hon med på det här för att det är bra för henne och liksom, att Kissy drar lyssnare till podden? Eller är hon helt...
Jag vet inte.
I avsaknad av verklighetsförankring. För vem som helst förstår ju att det Kissy säger... Den världsbild hon målas upp av att en journalist på Nyheter 24 kan ringa och sparka någon på SVT, det kan ju inte ens...
Nej, men det här var inte... Det var inte
alltså, höger trollföljare, tror
jag. Hennes lillebror var alltså intagen som Melodifestivalen krönikör för Nyheter 24. Och det kunde vi inte ha kvar någon sån med...
Jaha, så hon har, det är något, hon har liksom helt rört ihop allting?
Ja.
Ja.
Men
snurrigt.
Det är väldigt snurrigt. Men det jag tänker är att man kan ju göra misstag när man är ung. Man kan tappa det, men då får man ju stå för det.
Du kallar ju henne fitta hora till exempel.
Nej, men man kan inte sitta 12 år senare och ljuga och säga att någon annan kallat den för hora och fitta.
Nej, det är faktiskt helt... Nu outar inte dig den här gången, va?
Nej, men hon gjorde det i någon bok hon skrev.
Ja, precis.
Nej, men jag känner mig ledsen, liksom på riktigt. Mm. Inte bara för Kiss eller Alexandra Nilsson, utan liksom... På hela mänskligheten när jag hörde det där. Jag fattar inte att man kan sitta och ljuga på det sättet.
Tror hon på det här?
Jag tror att hon kan ha rört ihop det i sin skalle som något sorts försvarsmekanism kanske. Men det fina var att Linnea, hon var så jävla arg på Alexander. Hon satt och kokade. Och det gjorde mig väldigt varm sen när jag kom ut därifrån. Sen gick Linnea och la sig vid 9 brukar hon gå och lägga sig.
Ja, det är väldigt tidigt.
Ja, visst är det det?
Ja.
Ja. Och jag tog fram den bok jag läste då hade jag inte hunnit börja läsa Denise Rudbergs Dancing Queenen. Då
var läste det någon i Blattegänget?
Nej, det var terrorforskaren Magnus Ransdorps bok från terrorns frontlinjer. Otrolig faktiskt. Rekommenderas alla. Han har ju levt ett otroligt liv. Jag tror inte folk har förstått i Sverige liksom hur erkänd han är utomlands och vilka grejer han har gjort. Han har ju bland annat liksom förhandlat om själv, åkt ner till Libanon och förhandlat med Hezbollah för att få loss Island som de har tagit. Vi ska vara väldigt tacksamma mot honom. Han hjälpte oss med Nomaden.
Vår nästa bok.
Där han har ju forskat mycket om IRA också.
Mm.
Irish Republican Army. Men klockan 23 så gick jag in i sovrummet. Nu ska jag och Linnea så sova tillsammans.
Och Benjamin ligger i sin säng.
Han ligger i sin säng. Ja.
Vad händer där inne? Har du varit där inne någon gång när hon har sovit?
Nej, inte. På länge. Jag har inte sett henne sova på det väldigt många år. Liksom.
Ett gryt du kommer in till.
Ja, men lite så. Ja. Det är ett gryt. Och jag trevar mig fram i mörkret.
Det känns som att hon skulle kunna tända rökelser. Gör hon det?
Nej, hon gjorde det förr.
Hon gjorde det?
Framförallt så hon med liksom balkongdörren helt öppen för. Så att det var liksom minusgrader. Men
det gillar jag i och för sig. Ja,
ja, du gör det. Men jag la mig där med Linnea. Jag är ledsen att säga det, men det kändes ganska onaturligt.
Ja.
Så jag kunde inte sova. Och då började jag tänka på att jag det här asociala i mig, det är kanske inte särskilt nytt. Särskilt inte när det gäller just min sömn. När jag var mellan 16 och 24 och då hade hemsläpp eller följde med hem, tjejer hem, så hade jag en tjejkompis som vi kan kalla för Nicole. Hon och jag hade utarbetat ett system för att slippa sova med dem man följde med hem.
Det låter väldigt sympatiskt.
Ja, men säg att jag följde med en tjej hem vid kanske 02. Och ja, vid 03 var man ju regel klar liksom med själva syftet med att man var där.
Mm.
Och sen var ju liksom,
vad var syftet?
Ja, men syftet var ju inte liksom att man hade hittat sitt livs kärlek och sånt. Man låg ju taffligt med varandra, liksom, mm, berusat. Ibland fungerade inte apparaturen där nere för att man var så full och så. Men sen hade man ju liksom inte så mycket att prata om. Och, så jag och Nicole hade en kod. Om jag smsade henne, hade du kul ikväll? Då skulle hon ringa upp mig och säga, hon skulle liksom gråta. Mm. Säga, hej, min pojkvän har gjort slut med mig. Kan inte du komma över till mig?
Och, men vad ska de tjejerna tro då?
Nej, men då,
att du ska vidare till nästa. Ja, där apparaturen kanske funkar.
Nej.
Eller vad var Nicole för dem? Vad förklarar
Nej, du? Men då sa jag så här, min fina tjejkompis Nicole här. Hon har blivit dumpad av sin pojkvän.
Hon har fungerande apparatur.
Nej, fan, jag är ledsen, men jag måste dra till hand om henne. Och i regel så var de här tjejerna, de tyckte jag var en fin kille då.
Men det här gjorde ju, jag gjorde det vid något tillfälle. Det var många som gjorde det här.
Ja.
En gång, jag hade en blogg såklart.
Hade du?
2007-2006, alltså när jag nu var 18 år.
Ja.
Och så skrev jag om det här, när jag hade liksom gjort så här, i den bloggen. Och så ringde hon upp mig, för hon läste bloggen. Jag kan inte liksom föreställa mig. Det var helt fruktansvärt.
Vad sa hon då?
Nej, alltså jag har en blackout från det att hon ringde till, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vem hon var. Det var någon jag dejtade, antog jag. Men som jag nog tröttnade på och bestämde mig för att liksom göra slut med. Och då gjorde jag så här för att bli av med henne, så att säga. Det var fruktansvärt. Jag tror jag började dejta igen för jag fick så dåligt samvete.
Och att hon gick med på det då också.
Ja, det är hemskt åt alla håll.
Men när jag låg där bredvid, ändå så här, det är kvinnan som har fött mitt barn. Hon är ju fött Benjamin. Jag älskar henne. Hon är mitt livs kärlek. Hon är inte...
Mästaren Nicole då?
Nej. Nej, jag och Nicole har inte så mycket kontakt idag.
Nej.
Men hon är liksom inte en random tjej som jag har träffat på liksom, nivå 22 eller Spybar.
22,
men
ja.
jag försöker liksom, men det går inte. Så jag... Därför tar jag fram min läsplatta och fortsätter läsa Ranstorp.
Ja.
Och plötsligt liksom, i ljuset från min läsplatta så märker jag hur någon betraktar mig. Det är ett par rovdjursögon. Det är som så här kattögon som lyser gröna i mörkret.
Oj, vad obehagligt.
Ja, men det är Linnea. Vad fan håller du på med? Jag hade glömt hur jävla hopplös du är tvåa med. Ut! På allvar! Ut härifrån! Hon skriker på mig. Så jag rafsar ihop mina saker.
Livrädd.
Ja, livrädd. Kaninpuls. Ta med läsplattan såklart. Staplar upp genom lägenheten och lägger mig på soffan igen. Börjar läsa. Och då kommer ännu ett minne tillbaka till mig från ungdomen. En av de där nätterna. Jag och Kim, du vet att vi bodde ihop i en lägenhet på Gärdet.
Mm, vräkta.
Blev vräkta, superväkta. Vi var väl 19 år gamla kanske. Och den här kvällen så var det en tjej som följde med mig hem till vår lägenhet. Innan, tidigare på kvällen, så hade vi varit på hemmafest. Det var en superhärlig försommarkväll, kom ihåg. Det var någon i min gamla klass som hade fest. Och det hade varit några yngre killar där också. De var småbrorsor till en av tjejerna som var på festen. Och de här killarna gick runt och frågade andra festdeltagare om de hade kokain. Och Kim sa ja. Och jag blev väldigt förvånad, för varken jag eller Kim hade ens prövat kokain. Han gick iväg och sen kom han tillbaka en stund senare. Och då hade han ett vitt pulver i en liten påse. Jag tänkte, vad fan är det som pågår? Han la upp två linor på köksbordet. Och sa, ta för er grabbar. Och de lutade sig fram, drog i sig skiten med liksom någon 20-lapp eller vad man hade. Och sen blev de helt vilda. Alltså de hoppade omkring, dansade. Alltså det var helt sinnessjukt. Jag bara, Kim, varför? Är det kokain? Han bara, nej. Det är dextrosol. Som jag har varit inne och mortlat. Så det var druvsocker han gav dem. Men det var det jag skulle berätta.
Jävla pigg man kan bli druvsocker.
Ja, men då, det var väl någon sorts placebo, heter det. Men på den här festen så fanns det en tjej som jag hade varit förtjust i ganska länge. Vi kan kalla henne Mikaela. Hon hade varit väldigt svårkomlig, för alla killar var kär i henne. Så hon kunde välja och vraka lite. Och hon valde tyvärr aldrig mig. Förrän den här kvällen. Någonting hände mellan oss. Och sen gick vi där hand i hand på väg hem till Gärdet. Kim stannade kvar på festen och drog i sig dextrosol och allt det här. Det var ju snällt av honom, så jag fick gå hem ensam med henne liksom. För han visste ju att jag tyckte väldigt mycket om henne. Och vi kom hem till oss. Och vi satt där och pratade lite. Så som man gjorde i köket innan. Och sen hade vi sex.
Hur många plus?
Ja, det var väl ingen jätteprestation från min sida. Det är ingenting hon fortfarande liksom går i dagdrömmer om. Eller om hon hade en podd och pratar om som monsterknullet. tyvärr. Men efteråt i alla fall, så låg vi där sida vid sida. Och jag var glad, för jag tänkte att det här var annorlunda. Det här var ju Michaela. Vi känner ju varandra och snart kanske vi blir ihop. Jag gick på toa och sen återvände jag till sängen. Och så la jag mig bredvid henne och då ringde hennes telefon. Och jag såg inte namnet på skärmen, men jag kände igen rösten. Det var ju Nicole. De var ju också kompisar. Och jag hörde hon sa, min kille har gjort slut med mig. Kan inte du komma över hit? Och Michaela sa, men lilla gumma, det är klart jag kommer dit, din stackare. Och sen la hon på, så vände hon sig mot mig och så sa hon, min tjejkompis kille har gjort slut, jag måste åka och trösta henne.
Tiden är inne. Let's maximize this Christmas. Låt oss lysa som stjärnor, göra våra röster hörda och äta julmiddagar som vinnare. Låt oss gå all in och maximize this Christmas med Pepsi Max.
Går Benjamin upp på kvällarna?
Nej.
Inte?
Nej.
Han står liksom inte...
Vi har inte samma liksom...
Det är som någon form av dvärgspöke.
Får man säga dvärg?
Det ordet.
Det
spöket.
Jag tror att det är småväxt nu, eller?
Kortväxt.
Kortväxt, ja.
Kortväxt spöke.
Nej,
det inte som.
Nej, men ni lägger ju din och är vi halv tolv på natten. Han får ju liksom vara vaken hur länge han vill i stort sett. Det är liksom lite high chaparral här, måste jag säga. Men det med sovtider. Vi lägger ju Benjamin liksom då när barn ska lägga sig. Vi...
Med padda och sen lite smutta av lite whisky.
Nej, ingen whisky. Nappflaska. Du dricker väldigt mycket välling, Benjamin.
Gör det? Ja, Dino dricker inte välling. Ja. Jag dricker mjölk i och för sig.
Aha, okay.
Vanlig mjölk. Alltså.
Okay.
Ja, men Dino, han har börjat gå upp. Alltså om och om igen. Så står han bara där, kusligt. Liksom man ser någon rörelse i ögonvrån. Tittar man dit, när det är ingen där. Men han är så jävla kort.
Aha.
Och sen ser man det lite obehagliga leendet i mörkret. Liksom, man ser bara ögonviten och tänder. Liksom. Man blir livrädd.
Ja, det förstår jag.
Ja, så vill han ju liksom, ibland är han busig och ibland liksom vill han väl bli tröstad.
Ja.
Det är svårt att avgöra. Och här om natten så då liksom, det skedde 10 gånger kanske. Och man till slut ledsnar mig när man försöker liksom få någon form av kväll.
Ja, då skrek du.
Nej, men jag sa, men vad fan, nu får du gå och lägga dig. Liksom. Du kan inte gå upp om och om och om igen. Och det var liksom inte mer bryst än så, men när vi kom in i sovrummet, jag lyfter liksom in och lägger dem i sängen, för annars kan han hämta pallen och klättra upp själv, och det blir så roligt, så du kan inte sova på grund av det. Men jag ser att han är omskakad, liksom. Jag frågar, men är du rädd för något? För han har haft lite mardrömmar, han har pekat mot någon lampa eller någon, liksom... olika saker i rummet. Om det ligger något nytt i rummet i mörkret så kan han bli lite skrämd. Okay. Han vill att jag ska förklara och säga hej då mammas väska. Eller vad det nu är. Liksom.
Ah, okay.
Men han mumlar bara liksom någonting om liksom pappa, mamma, din och inte här. Ja, men någonting liksom som jag inte riktigt förstår. Han har napp i mun så jag hör inte riktigt. Men vi har varit borta, om det var några dagar tidigare som vi sov borta. Och så jag frågar, men är du rädd att går det upp för att du är rädd att mamma och pappa inte är här? Att vi ska vara borta? Och liksom då tittar han ner. Han kan inte se mig i ögonen. Det är så jävla sorgligt. Han liksom tittar ner och nickar. Du är rädd att vi inte... Du vill se att mamma och pappa är hemma.
Fint.
Ja, men det, alltså, det är fruktansvärt. Ja. Och... Ja, men... den här frustrationen försvinner ganska snabbt då. Den här liksom ilskan. Jag känner mig så jävla otillräcklig. Men jag ligger där och liksom klappar honom och... Men du vet,
aha, det här är inte när du liksom sitter på en bar och super du sitter på en bar och super i var Katrineholm?
Nej.
Det här var
när jag och Magda var borta tillsammans. Efter att vi hade varit tillsammans.
Okej. Vad det här var en av få kvällar du var hemma.
Alltså. Men vad fan?
Som ni, okej, okay. Ja, jag fattar. Nej, men bara för, så jag orienterar mig liksom i, okej.
Okay. Men det är de här sakerna man säger som egentligen är, de betyder så mycket för honom, men de är ju, det är ju liksom, ja men det är så här, vi kommer aldrig lämna dig, ja, vi skulle aldrig, alltså allt det där liksom, det känns fånigt när man säger det nu.
Ja.
Men i stunden så är ju det...
Man menar ju verkligen.
Ja, man gör ju det, för man känner ju så jävla mycket med hans, han är så jävla utlämnad till oss liksom.
Ja.
Det är så obegripligt att, det är ju så här påtvingat hur viktigt jag är för honom. Han kan ju inte välja det.
Nej.
Och jag måste, man måste vara varsam liksom.
Mm.
Men samma för mig, alltså han är ju påtvingat viktig för mig, jag kan inte välja bort det jag känner för honom liksom.
Det finns ju fäder i historien som har gjort det.
Jag förstår, de måste vara, ja men de, ja det måste vara jätte, jag tror att det ändå påverkar dem, eller?
Ja, det tror jag, mot slutet av livet tror jag det.
Mm.
Men sen var det väl en annan tid, alltså jag tror att man glömmer bort hur mycket, alltså det här är ingen ursäkt för liksom alla världshistoriens usla farsor. Men jag tror att man blir pappa vid så mycket yngre år. Man var inte helt utvecklad förr när man blev pappa i regel.
Nej, så tog man inget ansvar. Så man fick ju inte, man skapade ingen anknytning.
Nej, men exakt. Men sen tror jag också man var omognare som person. För man skaffade barn tidigare. Du och jag är väl, vad var du när du fick Dino?
34?
Ja.
Fem, jag vet inte.
Jag tror du var 33 och jag var 34.
Ja.
Nej, men jag tror att det påverkar också att vi är mognare. Jag tror att vi inte hade varit lika engagerade i våra söner om vi hade varit 20 och blivit pappor. Om man ska vara helt ärlig.
Nej, jag hade ju varit en usel pappa då.
Ja, inte för att man är så jävla, då. Ja, men inte för att man är så jävla bra nu, men jävla vad dålig man hade varit när man var 20.
Ja, egoistisk.
Ja, väldigt.
Omedvetet egoistisk.
Ja, men jag tror att det är en del förklaring till varför pappor för i så högre utsträckning än nu var så otroligt dåliga.
Mm.
Ja, fortsätt.
Men minns du första gången Benjamin sa pappa till dig? Det här ska egentligen handla om något annat som var väldigt liksom, omskakande. Men...
Minns han sa pappa? Nej, det gör jag inte. Det jag minns starkast som är så här, det var nog första gången jag matade dem. För Linnea ammade ju.
Mm.
Och sen tröttnade hon på det. Och hon fick ju ta hela nätterna då. Så då var det någon kväll när vi hade köpt liksom, nappflaska och ja, men, bröstpumpa och pumpat ut mjölken och bla bla. Och då satt jag i soffan hemma i vår gamla lägenhet och så liksom gav jag honom mat för första gången. Det är nog mitt starkaste sånt där. Jag tror att jag minns alltså pappa första gången.
Det här var typ några veckor sedan när ni flyttade. för mig var det så jävla stort när han sa ju mamma till mig länge Dino.
Ja.
Alltså mamma var bara förälder liksom.
Han såg inte kön liksom.
Nej, det är fint så honom. Men sen plötsligt så kom det där. Pappa! 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 Alltså det var alltid krav. Mamma var ju mest söka tröst.
Ja.
Men med mig ville han ha någonting ofta, något liksom praktiskt.
Ja.
Han var mycket för könsroller, Dino.
Ja.
Men det var också, men det var verkligen det största som hänt. Alltså första gången han sa det så började jag gråta.
Vad fint.
För det var...
Det här var 2 veckor sedan.
Jag kommer inte ihåg det här var exakt i tid. Det var inte så länge sedan.
Inte.
Jag har inte pratat så länge. Man tänker att de har pratat hela tiden, men ja, det går väldigt snabbt.
Ja, det är sant.
Men det som slog mig var det så här min pappa kände.
Ja, det slår mig ofta.
Ja.
Det slår mig jätteofta när jag är med Benjamin.
Ja.
Att allt det här har hänt fast jag har varit Benjamin.
Precis.
Ja.
För de är ju på något sätt någon form av gåta för en.
Våra farsor?
Ja, tycker jag.
Ja.
Alltså, har de upplevt liksom det här stolta, stora som man själv känner när Dino säger pappa eller när du matar Benjamin första gången?
Ja, det har de väl gjort.
Ja. Men har du frågat din pappa?
Nej, nej.
Inte jag heller. Det går typ inte, eller?
Nej, jag tror att man tillhör väl en generation som inte pratar med sin pappa så mycket om sånt.
Ja, eller är det att ens pappa gör det? Jag vet inte vilket av det. Jag tror min pappa är mer öppen än vad jag är.
Det tror jag också, alltså i mitt fall.
Ja.
Min pappa är nog också mycket, han vill nog jättegärna prata om sånt med mig.
Ja.
Men nej, jag skulle nog inte kunna göra det.
Men jag har aldrig pratat om min pappa i podden. Du har inte pratat om din pappa.
Nej.
En annan gång. Och, för det kommer på något sätt konstigt nog för nära. Jag fattar inte att det är så. Eller det är en för oförklarad relation på något sätt.
Ja, den är för ofärdig.
För en själv.
Den är för... Ja, ja, exakt.
Man pratar inte om den i några sammanhang. Jag kommer ihåg i och för sig när vi precis blev barn.
När vi precis blev barn?
Fick barn.
Ja, fick barn.
Min sömn, mina 3 timmars sömn gör sig påmind i mitt språk. Nej, men då pratade du och jag i typ en vecka jättemycket om våra pappor. Att du sa saker, kommer ihåg att du förstod din pappa mycket mer nu.
Ja.
Och jag höll med. Men sen har vi aldrig berört ämnet igen. Nej. Det var liksom en kort period av insikt.
Ja, vi pratade jättemycket om våra farsor. Ja. Ja, det minns jag.
Och sen var det bara borta. Men alltså, det som fick mig att tänka på det här, det var för att jag tänkte på husgudar, alltså idoler på något sätt. Det finns ju olika typer av idoler. Eller för mig finns det 2 typer. Liksom, alltså om man ska se människor man verkligen ser upp till. Jag tänker att för att förklara för dig så ska jag exemplifiera med dina husgudar.
Okay.
Så du förstår.
Spännande.
Och det ena är, det är liksom den som har liksom fulfilled hela sin potential. Någon som har lyckats. För dig kanske det är Rocco, porrskådespelaren. Han som liksom fortsätter år efter år efter år. Kuken vägrar att vika sig. Ett evigt stånd på något sätt. Sen har man de här liksom som är bara potential, men som kanske liksom inte riktigt får utväxling. Kunde ha blivit mycket större. För det kanske är John Holmes. Han är en gnistrande stjärna.
Jag vet inte vem det är.
Ja, men det var han med 34 centimeters penis. Han var den största, han var ju the Elvis of porn eller någonting, okay, kallades han. Men han dog ung.
Jag har missat honom.
I HIV.
Ja.
Är inte han du brukar prata om när du fått i dig några glas?
Nej, alltså jag har två idoler som jag har haft i mitt liv.
I parvärlden?
Nej, i liksom, mina idoler kommer ju uteslutande få, jag har 3 idoler.
Sport?
Ja, det är ju Tommy.
Toppa.
Nej, Tommy Salo.
Tommy Salo?
Ja.
Du gillar målvakter?
Ja.
Jag hade från ju... Surahammar som jag.
Ja, just det. Och sen är det ju Thomas Brolin. Han är ju den största för mig. Det kommer han alltid vara.
Han är ju då John Holmes.
Är han det?
Ja, men han fyllde ju inte upp hela sin potential.
Nej, liksom. Det får man säga att han inte gjorde. Men han är ju fortfarande liksom, jag...
Den tredje då? Ja, men... just det, är Rocco.
Nej, det skulle jag nog säga. Det är nog Maradona.
Jaha.
Han är Diego Armando Maradona. Det är liksom... Ja, men det är nog... Jag vet inte. Brolin och Tommy Salo är större, men därefter kommer Maradona.
Vilken kategori tillhör din pappa, de 2 som jag satte upp här? Som jag höftade ihop här?
Ja, men jag har ju inte min pappa som någon förebild på det sättet. Jag kan ju beundra väldigt mycket att han, liksom, han kom till Sverige som 23-åring. Han flydde liksom från Chile, militärdiktaturen i Chile. Och... gjorde det som 23-åring och byggde upp ett liv här. Jag kan inte se mig själv lyckas göra det som 23-åring liksom 1973, komma till ett helt nytt land på andra sidan jorden och sen ändå, ja, men kämpa sig fram som han har gjort i Sverige.
100% att du skulle lyckas på det.
Tror du?
Du är så jävla målmedveten.
Ja, men
du har det verkligen i dig.
Ja, men, och då kanske jag har det från honom i så fall. Jag har ju väldigt många sidor från honom, men vi är också väldigt, väldigt olika. Alltså jag kan känna igen vissa saker i min person, i honom. Men de har inget att göra med mitt yrkesliv.
Nej.
På det sättet. Och därför tror jag inte att jag, liksom, jag som äldre har honom som... Liksom, jag har ju inte honom som yrkesförebild. Vi har ju aldrig gjort samma saker. Liksom. Men som människa och hans drivkraft är jag väldigt liksom, tacksam för att ha haft honom som pappa och... där har han väl liksom varit en förebild på det sättet.
Men jag tror att jag väldigt många gånger har tänkt att min mamma har format mig väldigt mycket. Men jag har missat pappa på något sätt. Och anledningen till att jag pratar om det här var att jag såg en dokumentär om en husgud, en idol till mig. Det är kanske den enda jag någonsin har haft. Jag har nog aldrig nämnt honom i podden. Känns också som att det är...
Ville Peltonen!
Hur fan är han nu igen?
Gammal hockeyspelare, va?
Jag gillade ju mycket, fan heter han? Ja, lite svinig. Timo Sell. Nej, men...
du var inte Jarmo Myllis då?
Just det, Luleås målvakt. Ja. men Peter Doherty, känner du till honom?
Åh, herregud.
Känner du till honom?
Om jag gör.
Du vet, jag har en tatuering som just är en det. Låt.
Har du?
Någon låt, Up the Morning.
Du har 2 tatueringar, va?
3.
3? Du har... ett citat från Baby Shambles, som de hette, hans band. Du har något gammalt ex intatuerat.
Ja.
Och vad är det mer du har?
Jag ska inte gå in på.
Jo, berätta nu. Jag minns inte.
Du har något bandnamn.
Baby Shambles.
Nej, som mitt eget.
Va?
Vira hette...
Vira?
Det blev ingenting av det här.
Jaha, det blev... Ni fick en skivkontrakt. Det var inga Grammys, eller?
Grammys.
Är inte det man vinner?
Nej, det finns inte på Spotify eller sådär.
Inte?
Nej, men den här podden finns och nu finns åtminstone namnet nämnt.
Var finns Viras mastertapes?
De finns nog på någon på Gotthard, så det skroten här så hamnade jag, där min pappa lämpade av min gamla dator när han flyttade, tror jag.
Okay.
Där ligger de.
Och dig?
jag är kvar.
Ja, du.
Ja, han lämnade mig inte.
Nej.
Nej, men det har kommit en dokumentär om Peter Doherty som är gjord av hans tjej Katja De Vidas.
Okay.
Vilket är en varningstecken i sig.
Ja.
Att det, man är lite för nära kanske.
Men du får berätta lite om Peter Doherty.
Ja, men han var ju sångare i The Libertines.
Just inte Baby Shambles?
Jo, men okay, först
också.
The Libertines.
Okay.
Jag tror att de bröt upp innan andra skivan släpptes. Men de blev ju väldigt stora snabbt hyllade av musikpressen.
Som Vira ungefär.
Ungefär som Vira.
Likheterna.
Och även kommersiell succé liksom.
Ja.
Men
han var ju ihop med Kate Moss.
Ja, precis.
Det var där han breakade brett, skulle jag väl säga.
Ja, för skvallerpressen.
Ja.
Innan så var han ju mer en kreddig musikfigur liksom. Ja. Som,
knarkade väldigt mycket gula, va?
Ja, det var ju också därför de liksom splittrades, Libertines.
Ja.
Jag tror att de tröttnade på hans drog, liksom, problem och inte för att de andra var renlevnadsmänniskor, men och hade någon show utan honom och då bröt han sig in hos den andra sångaren Carl Barrett och stal två gitarrer och hamnade i fängelse.
Jaha, det känns som hela det här, allt det du har berättat, du hade kunnat vara den här podden, att jag liksom tröttnade på
bröt mig in hemma hos mig.
Ja, men jag tröttnade
stal min podd mycket.
Jag tröttnade på din, på dina, vet du, på dina jävla ADHD-tabletter och ditt psykiska mående och så.
Ja, det är jag som bryter mig in hos dig då.
Ja, exakt.
Vad ja, skäl jag hos dig.
Ja, poddmickan.
Tangentbordet, hur ska vi göra segment? Ja, men, och sen efter det så startar en Baby Shambles, väldigt tumultat band, men som är, när de är som bästa är de helt jävla otroliga. Det finns ingenting bättre.
Kanske Terry.
Min lås, menar du?
Ja, vad heter det? Alltså, jag glömmer alltid.
Kenny.
Det är alltså det sämsta låtet någonsin, för jag kommer inte ihåg den på riktigt. Jag tror att lyssnarna tror att jag liksom, jag låtsas inte
ihåg den. Att du kompeterar med det här.
Ja, men jag gör inte det.
Nej. Ja, men det är bra. Det är okej. Okay. Ja. Det är inte många som kommer ihåg den. Annika Norlin som såg mig framför den säkert kommer inte ihåg den, tror jag inte.
Vem är Annika Norlin?
Säkert. Jag känner till artisten. Hon är även författare. Med på års bästa listorna och sådär.
Nej.
Nej.
Nej. Säkert.
Mm.
Vadå,
Hello Safe Ride hette hennes band innan.
Okej.
Okay. Det har brett inte upp på grund av hennes drogproblem.
Nej, okay.
Jag tror att det också bara var hon som var Hello Safe Ride.
Okay.
Men
vadå, hon var där och hörde dig framföra, kan du?
Hon bodde ju i Umeå och pluggade psykolog.
Okej.
Ja, och det var ju Umeå jag var. Och då hade vi gig på campus då. Alltså, som en del av utbildningen.
Sjöng du?
Ja, man var tvungen. Det var helt fruktansvärt. När man kommer upp och så ser man Annika Norlin som är otroligt bra. Vi kan lägga in 20 sekunder så om Pascal Korr lyssnar på podden för att höra Annika Norlin för första gången.
Nu vaknar solen över Frösebron och de sista från festen går hem. Att de kallar oss eljest bar vi som en krona. Och fast jag är punk är jag rik igen.
Ja, då har vi gjort det då.
Men jag har idoliserat Pete Doherty. Alltså, han är den enda person som jag verkligen har varit ett fan av. Tror jag.
Varför?
För att han... Jag tror att han är John Holmes. Han är liksom oförlöst potential. Och han är fantastisk. Alltså, han är en fantastisk låtskrivare.
Ja.
Och sångare. Det är liksom inte, det är komplexa grejer också. Han är ingen liksom Lasse Winnerbäck, fyrakordsmänniska.
Pissa inte på Lasse.
men det är också problemet med honom är ju, för jag har alltså hört alla demos han har gjort, alla de här bootleg grejerna. Jag har hört allt.
Vad är ett bootleg?
Saker som liksom ges, som inte är officiella utgåvor.
Okay.
Det kan vara att någon har samlat ihop. Det kan vara livespelning som någon har spelat in men som inte ges ut officiellt eller så.
Okay.
Men problemet med honom är...
Vem äger våra bootlegs?
Det är väl... Alex Sjöblom har ju något sparat gammalt segment. Från
vår producent.
Ja. Han kanske har den från sticka hemma som man kan ge ut sen om 25 år. När jag ger ut liksom... Vad heter Bob Dylan? Heter den bara, det heter typ ett bootleg, så det heter någonting.
Ja. Jag har ingen aning.
Ja, ger ut långa liksom volymer med 17 versioner av samma låt.
Ja, det är
omklippta segment. Och sånt finns det mycket med Pete Doherty, för att han, ja, men han gör ju aldrig någonting ordentligt.
Nej.
Jag tror att jag kan relatera till det. Han kommer in i en studio med skisser. Och beroende på hur han mår och liksom vilket skick han är, det är liksom så bra det blir.
Okej.
Okay.
Lever han?
Han lever.
Ja.
Och jag tror att jag relaterar till det. Jag tror att jag har känt så hela livet. Att jag aldrig någonsin kommer att uppnå min potential. Jag tror att jag ändå har potential att göra vissa saker. Inte att jag tror att jag är fantastisk, men att vara bättre än vad jag är.
Ja.
Jag tycker att jag aldrig räcker till. Liksom. Och ja. Jag tror att det är det också jag relaterar till på något sätt. Och i den här dokumentären då får man liksom följa 20 år av hans liv. Vilket ju är från att han slog igenom till nu. Jag tror att Libertins första skiva kom 2002. Någonstans där.
Mm.
Och hans tjej, de lärde känna varandra. Hon började filma honom. Och man får liksom följa hans drogberoende som liksom eskalerar. Det är liksom scenerna sitter med en spruta, stasad arm och en spruta. Och så försvinner han iväg. Liksom. Och som det har skrivits mycket om efterhand. Han får också väldigt, i musiktidningarna får den recensionen lite för snälla betyg. Eller den här
dokumentären
lite för snälla betyg. För han är ju en darling hos alla de här NMI och de här tidningarna. Mm. Den är lite som en Wikipedia-artikel med några starka scener här och där. Tyvärr.
Men du sitter klistrad.
Ja, men det är framförallt ett par scener som är starka. Jag kan alltså precis innan jag fick mejla för att få se en förhandsgranskning av den här filmen, en pressklipp får du mejla till mig. Och då i väntan på att få svar från det här distributionsbolaget så började jag kolla på gamla klipp av honom. Och då fick jag se ett klipp på honom och Amy Winehouse. De var ju vänner. När de går ut på krogen kanske 2005. Och de rör sig, det är kanske 12 minuter långt klipp. Det går inte att ljudspela det. För det enda som hörs är smatter från fotografer. Och ibland kommer det fram fans och skriker hans namn. Och så är de här två superhöga, paranoida världsstjärnorna som försöker gå på krogen.
Och då tänkte du, jag på Olaris Katrineholm.
Det är den där rädslan i hans ögon. Och man får se liksom mer av det i den här dokumentären. För han var ju liksom... Svenska kändisar som gnäller om att kvällstidningar ringer på dörren. De borde straffas med att leva hans liv på något sätt.
Jag håller med. Alltså överlag, folk som klagar på jobbet i att vara känd i Sverige. Om du inte är liksom, jag vet inte, Zlatan.
Ja, fast det är bara jobbigt när han inte är i Sverige.
Ja, men exakt. De är så jävla patetiska.
Ja.
Det finns inget mer patetiskt.
Det är faktiskt vidrigt. Ja, men nyligen, jag googlade på vägen in här. Det finns en dokumentär nu som kom för 2 månader sedan på Channel 4 i England. Som har titeln Pete Doherty, Who Killed My Son? Frågetecken. Och det är för att han var på en fest för 17 år sedan där en kille dog. Och sedan dess har folk misstänkt honom för att vara mördaren. Den här killen ramlade eller blev knuffad från en balkong, ingen vet. Att i 17 år blir anklagad för någons död till exempel. Ja, som man inte är dömd för. Att bli uthängd när man knarkar. Alltså det är liksom... Kissy kan inte sitta och gnälla om att du ringde henne en gång. Det går liksom inte. Det var en parentes här. Men jag ska visa något klipp som man får se... Man får se ändå på något sätt det här klimatet som har skapat ändå den här trasiga personen.
Mm.
Den här liksom personen som inte uppfyller sin potential.
So you haven't slept last night?
Not really, not in the end. That's 5 days I went. Really. I know, I'm starting to talk to the furniture. Well, I'm not surprised, really, after what that sofa did to me. It stole my keys. And it made me think that this French bloke had done it. And, like, really, nice things that Frenchmen, such things exist.
Ja, men det är en människa som inte mår så bra. Varken fysiskt eller psykiskt, ser man ju.
Precis, men han har fortfarande den där liksom oförstörda skärmen på något sätt.
Det man måste säga, det är ju framförallt att han har otrolig karisma. Han är hypnotisk att kolla på.
Ja.
Fast han inte gör, han står där i en vit skjorta och liksom sår i ansiktet. Ja. Och håret är väldigt liksom blött eller fettigt. Så vill man kan inte slita blicken från
det. Ja, det är någonting som är speciellt.
Det är som när jag kollar på liksom Tommy Salo.
du ser på mig. Jag ska bara ta fram nästa här. Det är så jävla segt system. Här är ett klipp från presskonferensen. Libertin splittrades ju, men efter typ 6 år så återförenas de för första gången.
Mm.
Och innan de ens träffar varandra själva, för de har ju liksom varit så, som ett kärlekspar som är slut, han och Carl Bratt, den andra sångaren, så får de gå upp på en presskonferens med den engelska pressen som har jagat Pete Doherty då i alla de här åren. Och du kommer få höra första, eller andra frågan på den här presskonferensen. Jag tänkte att Kissy med om det här.
Do you see this as part of your rehabilitation? Rehabilitation for what?
Well, you know, your drug problems are well known. Is this part? Is this
not really? I'm trying to keep that as quiet as possible. But like, really? You know, just can imagine it's quite a. You know, even just then, me and Carl had to sneak off for a crafty one while John wasn't looking. You know?
A crafty cigarette, yes, exactly.
Det jag tänker på när jag ser det här, alltså det som är, det här är ju liksom, det är ingenting speciellt, men det visar på något sätt hur man hanterar att alltid vara utsatt på något sätt. Att man liksom, han skämt, de här personerna har hängt ut honom varje dag på ett mycket värre sätt än Kissy har varit med om. Mm-hmm. Men det är liksom den här liksom, det här utanförskaps, jag vet inte, att man skämtar bort allt, att man är en charmiga, man tar ner allting, förstår vad jag menar?
Ja.
Det är så jävla berörande på något sätt. Det är mycket mer berörande än att han kan nyla i armen på något sätt. Att stå där och vara trasig och försöka skärma alla och bli älskad på något sätt.
Mm.
Det är så sorgligt. Och jag tror att jag liksom redan där började tänka på min pappa.
Varför då?
Ja, men jag tror att han kom ju precis som din pappa till Sverige som, fast han var 8 år, kanske 9, 10, där någonstans.
Mm. Från Finland.
Från Finland och sattes i en svensk klass och utan att liksom få någon hjälp med att lära sig språket, utan fick bara sitta och lyssna tills han kunde. Det är bara där började ett utanförskap som är ganska tufft.
Ja, liksom. Verkligen.
Och första liksom betygssättningen är väl kanske värre när man är 4 på den tiden. Mm. Möjligtvis så har han liksom högsta betyg i allt. Och, ja, men du vet, det här att hela tiden vilja passa in på något sätt.
Mm.
Att hela tiden att inte vilja ställa till med besvär. Samma som Magda också har, som du lite grann också har.
Mm.
Det är, jag blir berörd av det på något sätt. Men det är också en scen mot slutet som, ja, men som verkligen ger mig hopp. Innan jag visar den så tänkte jag prata lite mer om det här. För det är väl ett pappasegment här på något sätt. Det är väl det vi pratar om.
Ja,
någonstans, det är den här scenen. Du kommer förstå när du ser den. Men vad har du för din relation med din pappa nu? Och vad hade du när du växte upp liksom?
Ja, men först har man ju den här idoliserande liksom, man tror att han är bäst och starkast i hela världen, och sen när man, jag menar, när man blir 14-15, då börjar man ju se igen där och förstå att han bara är människa liksom.
Besvikelsen då?
Ja, men lite besvikelse är det ju, och det är ju för alla, det är inte unikt för mig. Och sen har vi är ju väldigt olika också liksom, men jag har ju alltid vetat att han liksom, han skulle göra vad som helst för mig och mina syskon.
Ni träffas ofta eller har eller?
Ja, vi träffas varje söndag.
Ja, liksom, ni har fortfarande det.
Ja, ja, verkligen. Och sen, men sen har vi väl fått en ännu bättre relation sen jag blev pappa själv.
Mm.
Det är ju väldigt fint att se honom med Benjamin. Och sen också det här, alltså man får väl också när ens farsa blir äldre, han är ju 73 nu liksom, 74. Mm. Då får man ju också det här att man liksom ömmar för dem, för de har ju varit så starka för ens egen skull. Och nu liksom se att han får ont i ryggen. Han lyfter upp Benjamin, men han ändå vill göra det. Och så här. Det är liksom, man förstår ju att man ser ju tidens slut mycket i sin pappa.
Mm.
Så det är ju liksom, det är just, ja, men vi har en bra relation, men det är också på något sätt alltid sorgligt liksom.
Mm. Men det här besvikelsen. För jag kände ju samma sak. Jag kände inte som min mamma. Jag såg inte igenom henne på samma sätt. Det är ju konstigt. Det är inte för att han är man. Utan det, jag vet inte, det är väl för att, eller vad beror det på? Har man liksom konstruerats på något sätt att, jag vet, varför ser jag inte genom henne på samma sätt som jag ser genom min pappa?
Det vet jag faktiskt inte.
Men, för du, men du blev inte besviken på din mamma på det sättet, va?
Nej, men det var väl för att ens pappa var mycket av ens förebild. Kanske tvärtom mot vad du sa, just för att han var man och man själv var pojke.
För jag hade ju ändå mamma mer, tror jag, som förebild.
Ja, inte i mitt fall. I mitt fall var nog pappa min liksom förebild. Och sen var mamma liksom den där snälla som man pratade med. Men pappa var ju den man ville imponera på, tror jag.
Ja, det var nog lite mer tvärtom. Det var ju pappa som mest var hemma med oss och sådär.
Mm.
Ja, för min pappa, han var ju alltid där. Liksom. Han stod i hockeyhallen och sköt ismaskinen. Som man var tvungen när jag spelade hockey till 22 på kvällarna.
Ja, liksom. Men min pappa också. Alltså, han skjutsade mig till varenda träning, varenda match.
Mm.
Från det att jag var 4 år tills det att jag var liksom 13.
Mm.
Och det är man ju alltid tacksam för. Liksom.
Ja, verkligen. Min mamma var ju aldrig med i någon form av lek, så att säga. Hon behandlade mig som vuxen från att jag var spädbarn.
Mm.
Men min pappa byggde liksom såna här, han gjorde kanaler med tegelpannor. Så forsade fram vatten och så kunde jag köra med några båtar i dem. Liksom. Alltså väldigt elaborate lekar som man hjälpte till att bygga. Och så han var väldigt närvarande. på sätt och mina kompisar pappor i Ramnes och allsamma var ju inte det alls liksom.
Mm.
Det var ju mycket sorgligt ofta när man var hemma hos kompisar. Alltså deras pappor var väldigt kalla och distanserade. Så bruksgrej kanske. Men när jag blev vuxen så då försvann han lite grann liksom. När jag flyttade till Stockholm, han skjutsade ju hit med mig liksom. När jag flyttade till Umeå så var han som skjutsade och hämtade mig liksom så här med alla grejer. Men det här naturliga kontakten bröts på något sätt. Vi hade inte det här ringa varandra kontakten. Jag kommer ihåg första gången han ringde mig efter att jag hade flyttat hit, så det hade gått typ 3 månader. Och så ringer han bara, du, bensinkortet, var ligger det någonstans? Ja, bra, tja. jag blev besviken på något sätt. Jag tror att han också blev besviken, inte då men långt senare. För att jag, alltså du stör ju på att jag inte hör av mig.
Ja, det kan jag göra.
Att inte styra upp saker. Min pappa är likadan och jag stör mig på det jättemycket, har gjort det i alla fall.
Ja.
Och det är som att vi liksom har varit lite oförlåtande från båda håll på något sätt. Att vi inte kan, jag vet inte. Alltså nu när jag har barn så ser jag mer och mer att jag är ju som han. Jag är inte som mamma som jag har trott. I podden har jag pratat om att jag är hon som har format mig hur mycket som helst. Men alltså jag är nog han liksom. Ja, men han är ju den här killen som kommer till ett nytt land, en ny klass utan att kunna språket. Och bara sitter där och vill passa in liksom.
Mm. Bosnien, nej.
Du menar att jag också...
Han kom från Bosnien.
Exakt. Det är därför jag pratar så mycket om Bosnien. Nej, men han vill ju bara vara okej. Okay. Och det är ju precis vad liksom, jag alltid har velat vara. Jag har ju aldrig känt mig hemma i Hallstahammar. Jag har inte känt mig hemma på Expressen. Jag har inte känt mig hemma någonstans. Nej, egentligen.
Var har du någonsin känt dig hemma?
Nej.
Nej.
Det har jag inte. Och men, han förlåter ju allt, alltid liksom.
Mm.
Alla människor. Och det gör ju jag med. Alltså jag är ju... Jag håller ju inte en grudge. Min mamma däremot var en långsint jävel.
Mm.
Jag ser ju mer och mer de här olika sakerna. Som jag säkert många gånger har stört mig på med pappa. Och så ser jag att men vänta, det är ju mig själv jag stör mig på. Det är därför jag ser igenom honom på något sätt. Och det är det som är så sorgligt på något sätt. Att vi har ju aldrig pratat om det här. Men senaste liksom, månaderna eller halvåret. För vår relation har ju då... kommer tillbaka precis som för dig sen Dino föddes. Mm. Och vi hörs och men ändå kan jag liksom inte ta upp det här. Jag kan inte säga att jag tror att vi båda är lika rädda för att någon inte ska vilja ha det vi har att erbjuda så att säga. På något sätt. Det här liksom självvärdesgrejen.
Du tror han också har det liksom...
Jag tror det.
Självhatet nästan kan man säga.
Ja, men att vi liksom är rädda för att eller bli bortvalda på något sätt. Det är så, vi båda lever med ganska dominanta kvinnor. Vi båda har, ja men han jobbade sönder sig, gjorde karriär, men var helt trasig för han jobbade hela tiden. Vad har jag gjort? Precis samma sak. Jag tar på mig för mycket, sliter ut mig. I min liksom det här livslinjen på terapin, då skrev jag liksom 2010, sover i 3 veckor. Och sen finns det en, bara för att jag hade väl kört slut på mig själv på något sätt. Och sen finns det 12 år tidigare, eller vad fan det är, jag kommer inte ihåg, 5 år tidigare. Pappa sover hela tiden. Alltså, och det reagerade min terapeut på, att hon såg liksom att hon får en mönster där.
Ja.
Att han kraschade också. Och ja, men just det att vi liksom kände oss otillräckliga, tror jag, både privat och jobbet. Jag såg i alla fall utifrån hur min mamma behandlade honom, att han måste, som hon såg på honom, ha känt sig otillräcklig. Han har ju aldrig sagt ett ont ord om mamma någonsin. Liksom. Och jag vet inte om han håller med. Jag har inte frågat. Men varje vecka så efter när podden har kommit så mässar han. Någonting om avsnittet, någonting om mamma eller något jag upplevt i barndomen. Och ganska ofta är det små liksom varningar där jag ser att han mellan raderna ändå känner igen sig. Om typ när jag är stressad och dåligt. Eller liksom. Ja, men det känns som att han ser det här. Men ändå finns det där, det är liksom för nära att prata om. Det är som att jag liksom måste klösa upp min hud på något sätt. Det är för, om jag gör det så öppnar jag någonting som jag liksom inte vet om det kommer läka så att säga.
Mm.
Känner du igen det med din pappa? Att liksom...
Men han vill ju ofta prata om liksom... men han har ju alltid funnits... Vår kontakt har varit att han har ju alltid velat ha kontakt jättemycket med mig. Men jag är ju som jag är. Det är inte bara mot honom, utan jag har ju svårt att ha kontakt med människor.
Mm.
Jag vill ju helst vara ensam i livet liksom. Med Linnea och Benjamin.
Ja.
Det har ju förändrats alltså, sen Benjamin föddes. Att man har mer kontakt med sin familj och så. Men det är klart, han har nog velat vara mer involverad i mitt liv än vad jag har velat att han ska vara. Och det är ju sorgligt, för att jag tänker ju att det kanske blir likadant med Benjamin. Liksom.
Jag vet, det är det som är så jävla skrämmande.
För mig, alltså.
Och nu är det ju, det är precis så nu med. Det är ju min pappa som tar initiativ. Och det är jag som stressad. Precis som jag såg på honom för 20 år sedan, han var mitt i sin karriär. Inte riktigt ta tag i det sociala ansvaret liksom. Mm. Och när mamma dog, det var ju hon som höll i allting. Då försvann, då bröt ju det här. Även om de var skilda så umgicks vi allihopa liksom. Ja, det är så jävla sorgligt. Men det här klippet då, den här liksom scenen som fick mig att tänka, alltså som väckte de här känslorna. De väckte, jag ska visa det.
Mm.
Det är alltså från Pit Docker-dokumentären. Det är efter att han har haft alla de här problemen och han har försökt operera in olika såna här implantat som gör att han inte kan ta emot heroin, och han har skurit ut ur sin egen kropp.
Mm.
Och han har fått barn på, med liksom massa olika människor, och varit en dålig farsa. Men så har han till slut åkt till Thailand och varit på ett rehab i typ 10 månader. Och blivit ren för första gången.
Mm.
Och hållit sig ren. Och till saken hör att han har haft en kringflackande barndom. Hans pappa är militär. Så han har bott på Nordirland, som vi har skrivit om i vår bok. Hans pappa och han har stått där och kollat efter bomber under bilen innan de åker iväg. Och inte kunnat gå till skolan och berätta att pappa är militär, för då blir han spöad. Liksom. Mm. Han har bott i Egypten, han pratar liksom så här 7 språk. Liksom. Men han har alltid varit den nya killen i klassen. Och som jag känner mig alltid i alla sammanhang på något konstigt sätt. Och hans pappa som är militär har inte varit jättenöjd. Först och främst med att han ens vill bli musiker.
Nej.
Bara det är liksom den konservativa gubben.
Mm.
Men sen att han blir som landets liksom största knarkare. En jävla liksom skam på något sätt. Och han slutar prata med sin son. Han bryter med honom. Jag tror till och med hans mamma skriver en bok om det där. Och han går liksom inte på en spelning på 18 eller 16 år. Jag tror att vi kommer höra det klippet.
Mm.
Tills en kväll i Tyskland för något år sedan här. När Pete Docherty fyller år. När han kommer på en spelning.
Pappan.
Ja.
I don't think it would ever have occurred to me that he would appear on stage. I wasn't ready for that, nor was I welcoming, particularly at first. Like, you can see me smiling, but I was genuinely shocked that he knew the words. He'd never come to gigs before. I think that the only gig he'd ever seen was an early Liberty gig in Germany. He was still posted in Germany in those days. And then 8 years of not talking to me. And then another 8 years, so it's 15 years now since he's even been to his show. And he wanders on stage, you know, singing What a Waste and doing that strange gesture for the lyric about everything going up her nose. He is a bit of a karaoke meister, I think, isn't he? So all these years later, for him to come on and know the lyrics as well, it was, honestly, I was a bit shocked and embarrassed, almost as much by the fact my mum came on stage with a birthday cake and had this German crowd singing happy birthday. You know, it's supposed to be like rock and roll mythology, but it was just like a bit naff. But I love them.
Ja, men det är någonting, det är så sorgligt det där med att han tänker att hans pappa inte har sett honom alla de här åren. Att han inte kan texten på den här låten som har spelats på radio, i tv, i liksom, ja, det är en stor hit i England ändå.
Ja.
Och det är hans son.
Mm.
Det finns någonting, det är så klassiskt också, den form av liksom fader-son-relation.
Ja, till extrema.
Ja, men precis, men just den här liksom obrydheten, eller liksom att man inte blir sedd på något sätt. Mm. Det är ett väldigt vanligt tema ändå i skildringar av pappor.
Ja.
Men jag ser det här så tänker jag, typ att jag vill skicka det till honom på något sätt.
Till min farsa?
Ja, men på något sätt. Att liksom, det känns som att han skulle kunna förstå på något sätt. Att han, men jag vet inte allt här jag pratar om här. Liksom, att han har ju också hört mig ropa pappa. Liksom varit den som kan ge mig trygghet när mamma varit arg.
Mm.
När hon kastat tallrikar och bestick för att något som jag inte ens förstår än idag vad det var, något litet har gått fel
mm.
när jag var liten. Och jag menar, om Pete Docherty kan förlåta det där sveket, hans pappa bara vägrar prata med honom för den, de problem man har, då måste jag ju kunna ja, men försonas med att min besvikelse ganska mycket är för att pappa är som jag på något sätt.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Att liksom jag ser igenom honom för att jag ser igenom mig själv. Liksom. Och det finns en låt som är så stark som, eller egentligen är den liksom, den är så naiv, det är liksom så här pekoral liksom, en, på Pete Docherty senaste skiva. Det är en coronalåt, bara där skulle man kunna bli trött. Och det enda han sjunger, det är typ samma melodi, samma text om och om igen i 3,5 minut.
They closed down all the bars, clubs and theaters. Where am I supposed to sing my song? When the only place that I belong is amongst the madding throng.
Ja, otroligt fin måste jag säga.
Ja, det är en väldigt fin melodi.
Ja.
Men, och det är liksom en så liksom, egentligen löjlig text. Vad ska jag sjunga mina sånger? Det enda plats där jag liksom hör hemma.
Ja, men jag tycker det var briljant.
Jag vet som att det är ju, man förstår ju att det verkligen är den enda platsen han hör hemma på. Det enda stället han fungerar på. Där han är liksom, där han inte är en jävla waster. Den enda platsen han räcker till på. Liksom.
Ja, det enda stället som hans potential kommer fram.
Ja,
också.
Han är tillräcklig. Och inte ens då är han väl helt tillräcklig, som att han inte alltid dyker upp och inte alltid är så bra. Och det där är ju jag på något sätt. Och det är ju pappa också. Alltså, vi kan liksom prestera. Vi kan inte riktigt leva. Vi kan vara i leveransen. Då är vi hemma, då är vi trygga. Men så fort vi bara är oss själva, då hör vi inte hemma någonstans.
Men det vi får göra, det är väl att vi bjuder in din farsa till poddstudion, så får han komma och
sjunga Kendrick.
Ja, eller bara liksom delta lite i ett segment med dig. Så får du ditt jävla ögonblick med gubben.
They closed down all the bars, academies and festivals. So how am I supposed to sing my song?
Vi har en ny pirat.
En pirat?
Nu kommer att vi prata om piraten, sexköparen.
Ja, just det.
Det finns två nya pirater. Det var ju även någon med kungakopplingar.
Ja, just det.
Vi kan kalla honom, vad ska vi kalla honom då? Pirat. Kapten Haddock.
Kapten Haddock,
ja. Ja, vi har en pirat och vi har Kapten Haddock.
Och vad har vi nu då?
Ja, det här kanske är Tintin ändå. Nu är vi Tintin.
Aha.
För det här är ju någon som är journalist.
Aha. Vad gör den här personen då?
Det är ingen sexköpare alltså.
Nej.
Så med piraten, Kapten Haddock och Tintin,
ja.
Låter som en början på någon märklig historia.
Ja.
Nej, men Tintin står utanför det här. Tintin jobbar på SVT.
Men det här är en sann historia.
Ja. Ja. Det är liksom inte, det är inte en Bellman-historia. Eller bara, är det sådana Norge och Finland? Är det Bellman?
Ja, jag tror ja. Det. Ja. Nej, det är ingen Bellman-historia du ska bjuda på. Det vore roligt annars om du bestämde dig för att avsluta podden. Så.
Det är egentligen bara mörkt.
Jag kan en Bellman-historia.
Kan du dra en första? Kan du byta Bellman till gubben Bure eller någonting? Bara testa om det funkar, om du flyger då.
Alltså jag kommer inte ihåg, jag har lite för hög feber för att kunna leverera den här Bellman-historien så bra som det förtjänar att levereras. Jag kan spara det till nästa vecka.
Vilken cliffhanger.
då kan jag dra en super Bellman-historia om du vill.
Men,
då har jag kanongrejer på grejer nästa vecka.
Tintin.
Ja.
Ja.
Den här SVT-profilen.
Precis.
Ja.
Skickar dickpics till kollegor.
Alltså via brett eller liksom random kollegor.
Ja, men inte liksom, det är inte alla mejlen.
Nej.
Kommer du ihåg att det var en chef på Expressen?
Ja, det här minns jag.
Som skickade
jag vet exakt vad det ska nu. Vad roligt.
Som skickade ett mejl där han kommenterade vissa av sina medarbetare.
Ja. Till en polare på redaktionen, trodde han.
Men han skickade det till alla.
Han råkade skicka alla mejl. Ja.
Sen var den personen inte chef för sin specifika avdelning.
Nej.
Riktigt plågsamt.
Ja, men
samma person
aha.
en gång lämnade en text i Newspilot, det här publiceringssystemet ja. För print. Och så skulle den personen posta, bifoga ett YouTube-klipp. Det var väl någon så här sommartips, fan vet jag. Alltså, eller vad det nu var, eller skulle ta skärmdumpa därifrån.
Ja.
Och så var det en länk till YouPorn.
Nej! Är det sant? Ja. Men vad då? Han råkade länka djuporn då?
Han satt väl uppe med liksom
många fönster, många flikar och kopierade in fel flik. Men kom det här, alltså publicerades det här då på
redigeringsledaren på natten upptäckte detta. Men det publicerades ju så att säga brett på redaktionen. det var ingen som inte nådde så detta.
Ja, utom honom.
Det var ju också den här hackningen av, vad hette den här otrohets Victoria Milan? Var det otrohetssajten?
Ja, exakt. Det var en otrohetssajt som fanns väl för 10-15 år sedan.
Där en Expressen-chef var reggad med sin Expressen-adress.
Och det var han också?
Nej, det var en annan chef. Det var en annan. Men det var ju väldigt jobbigt när man satt och gick igenom de här listorna.
Hur hanterade du det?
Jag tror att jag också publicerade det brett på redaktionen.
Men inte i tidningen?
Och inte till honom.
Nej. Ja, men berätt om Tintin nu.
Ja, just det, Tintin. Ja. Nej, men han skickar ju dickpics halvbrett, ja. Inte till alla mejlen. Men som jag förstår det så vet liksom HR eller personalavdelningen, folk känner till det på SVT, att han har skickat till många kollegor.
Men är han så stor pass stjärna eller vad man ska säga, så att de inte tar tag i det? Liksom?
Nej, utan jag tror att det är mer slappt. Det är ingen så här, det är liksom ingen hyllande figur.
Det är liksom mer, ni vet hur Tintin är.
Det är mer Birger Bure stor idag, så att säga. Det är väl så liten skar. Nej, det vet jag inte. Det syns i tv ofta, frekvent.
Jaha.
Men tillöp. Jaha. Eller? Jag levererar hela tiden här.
Ja, du är on fire.
Det är som att sluta jobba som journalist har inte gjort mig till en bättre författare. Det har bara gjort att jag söker mig tillbaka till journalistiken.
Ja, men ja.
Du... Kan Victor Malm, kan du ta det här eller? Lyssnar du fortfarande på podden? Jag vill skriva små korta rights.
hur går det för oss egentligen?
Ja, du menar att vi ska börja tagga folk som ligger under oss på poddindex?
Ja, men som Grimwalker kör. Det är väl... Vi liksom poddvärldens svar på Leffe Grimwalker.
Det är inte illa alltså. Han är väldigt populär, Leffe.
Ja, super.
Han är ju trevlig.
Supertrevlig.
Ja.
Och det är vi också.
Men hur tror du kommer det? Tror du Kiss ligger under oss? Tror jag inte.
Nej, det är svårt, tror jag.
Jag vet inte om hon börjar tagga oss då. Tycker till dig. Men nu går in här på någon form av poddtopp här då.
Ja. Det är kul. 200-300 största poddarna i Sverige, eller?
Jag hoppas att det finns fler på den här listan. Mest populära program. Jag bläddrar förbi mycket här. Ja. Har du hört talas om dumma människor?
Nej.
Den är större än vår.
Ja.
Sjuka fakta då?
Nej.
Den är större än vår. Rysarpodden, lyssnar du på den?
Nej.
Större än vår.
Ja.
Något Kaiko. Är en favorit?
Nej, men de ligger över oss eller?
Större än vår.
Ja, men vet du en sak?
Vi är inte med.
Nej.
Folk får ju tagga oss istället.
Eller så bör vi tagga folk som bara ligger över oss och säga att we're coming for you.
Jag tror de känner sig hotade. Så jävla sorgligt.
Du, det ringer på bilen här.
Ja.
Vänta, jag måste få. Ja. Ja, okej. Okay. Det är en tjejkompis, hans kille. Vi hörs.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.